Värvet görs i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Det sitter alltså mellan 70 och 80 personer repa på mina låtar. Alltså, jag får stå där och fronta dem, och jag har inte tagit en enda gitarrlektion eller läst plugga på musikskolan och så där.
Tänk på en svensk gitarrist. Ja, okej, det finns ett gäng, men top of mind för de allra flesta tog det ändå dagens gäst vara. För Jan-Erik Tage, ja Janne alltså, Schaffer, har spelat med otroligt många artister och har sedan starten på sin studiomusikerkarriär 1970 medverkat på långt över 5000 låtar. Och han hade kanske kunnat stå där långt in i en studio utanför allmänhetens synfält och kompat Ted Gärdestad, ABBA, Cornelis Vreeswijk, Björn Skifs, Lisa Nilsson, Helene Sjöholm och så vidare. Och förmodligen trivs ganska bra, men han har ju också en otrolig karriär som artist. Dels i massor av band, inte sällan med Björn Gison Lind, den otroliga musikern och kompositören som gick bort 2013. Dels i Electric Banana Band, som namnet trots inte är ett band, mer om det strax. Men också solo, och oj vad det har svängt om hans diskografi. Snart fyller han 76 år, men han är pigg som en spigg och verkar helt befriad från planer på att sluta underhålla. Och det är en helt svartklädd chaufför som kommer till ateljén och gärna tar en skvätt mjölk i kaffet. Och ungefär så här lät det när han utgjorde 86% av det som skulle bli Värvet, avsnitt 486 med Janne Schaffer. Jag har ett minne som är relaterat till dig som jag skäms över, och jag skulle vilja dra av det plåstret direkt eftersom det innebär, det innefattar att jag har ljugit för dig.
Jaha, där ser man.
För 7 år sedan så var du och jag på samma premiär på Skalateatern. Och jag har ingen aning om vad det var för föreställning, men det jag väldigt tydligt minns är att jag kommer ut från toaletten. Och då står du där, du är först i kön. Och för mig är du liksom en ikon, det är det ju för många givetvis. Men jag blir så jävla glad när jag ser dig, så jag säger: "Åh, Janne Schaffer." Och så svarar du så här: "Aha, hej hej." Och då säger jag: "Vi har träffats." Och det är här jag börjar ljuga. Och jag har ingen aning om varför jag gör det. Och så säger du: "Jaha, ja, nej, men det var på musik, det var på Melodifestivalen 97 eller 98 i Malmö." Och då svarade du:
"Det är osäkert."
Nej, för du var inte där.
Nej, jag var inte där då.
Nej, exakt. Och det lät du mig veta.
Ja.
Och sen så, ja, nej förlåt, då minns jag fel. Men kul att se dig i alla fall. Och jag vet inte varför jag ljög. Men så var det helt enkelt.
Okej.
I alla fall. Ja. Förlåter du mig för att jag ljög?
Absolut.
Tack så mycket, vad skönt.
Inga problem.
Men du har väl den här, du väcker den här reaktionen hos många?
Ja, det gör jag ju. Det är ju det som... Man känner igen mig, men inte riktigt kan relatera och koppla ihop mig med fel person och så där. Det händer titt som tätt. Och alldeles innan pandemin så spelade jag med symfoniorkester i Piteå. En söndag kväll skulle det vara, och jag tänkte jag tar en liten promenad på gågatan i stan. Och jag går på gågatan och så möter jag en medelålders kvinna som ropar: "Åh, en kändis i stan! Åh, du, får jag ta ett kort på dig?" "Ja visst, ja, det går fint. Kan du backa upp där lite grann så får jag in det i min iPhone här?" "Ja visst." Så rättar jag in mig så här: "Jag vet precis vem du är, så du." "Jaha", så jag, "var kul, det var roligt att höra." "Ja, det är inte varje dag som en världskändis som Staffan Scheja spelar i stan. Var ska du spela?"
Ja.
Och jag ändrade inte på det.
Nej.
Jag letade henne och trodde att jag, hon var ju så himla rar också, väldigt positiv och glad, jag tyckte. Så att det händer då och då, kan jag säga. Det finns flera sådana exempel.
Det finns väl vissa likheter mellan dig och Staffan Scheja?
Det likheten är att vårt efternamn är på SCH.
Jag minns inte.
Jo, men alltså, det finns en annan parallell, och det är att vi båda två spelar med Björn Gis och Lind.
Mm. Alltså, och är musiker.
Ja, i musik, men han är pianist och jag är gitarrist. Så det skiljer ändå. Och han är ju klassiskt utbildad och har ju varit rektor på musikhögskolan och sånt där. Jag har ju största respekt för honom. Men vi har spelat ihop några gånger faktiskt, Staffan och jag. Så att, men det är lätt att... Alltså det är svårt. Jag kommer ihåg en gång när jag gick på... Jag åkte ut till Arlanda och så såg jag en person jag kände igen. Så jag vinkade så här: "Tjena!" Så här: "Hej, hej!" Och så, men så plötsligt bara det blinkar till så här: "Varför morsar jag på honom?" Det var Kojak. Telly Savalas, eller vad han heter, som har filmat någonting där. Men ansiktet var så igenkännande, så man kände att honom känner jag ju, men jag har aldrig träffat honom naturligtvis. Nej. Men jag har sett honom på TV då många gånger. Jag skulle kunna sitta här länge och berätta om allt som har hänt.
Ja. Men du, när du blir intervjuad eller, tänker jag, kanske prata med folk i allmänhet, så är det ju väldigt mycket som kretsar kring nostalgi i en eller annan form.
Mm.
I viss mån är det ju givetvis rimligt. Du har ett långt liv bakom dig. Du har gjort mycket.
Ja.
Ja. Och det är ju fantastiskt. Men önskar du någonsin att du fick prata liksom mer om nuet och snartet?
Spelar inte så stor roll, tycker jag, för man bygger ju upp. Jag brukar alltid säga det, jag har två karriärer. Dels som studiemusiker, som jag är otroligt stolt över, för att vara studiemusiker, det fordrar jättemycket. Man lär sig så otroligt mycket, det skulle kunna utveckla väldigt mycket. Och det andra är då som solist och låtskrivare. Och de där karriärerna, de går parallellt hela vägen. Så att... Och det är ju kul att kunna berätta eftersom väldigt mycket av det jag har varit med och spelat in. Dels som jag skrivit själv och dels som jag varit med på studio, som studiomusiker. Det lever kvar, den musiken finns ju kvar. Jag menar, bara för en vecka sedan så växer ju ABBA upp igen efter nästan 40 år. Va? Det är helt otroligt. Och vad händer då? Jo, det hände följande att det var ju ett stort pådrag och liksom så där internationellt och i London. Så där. Mm. Det var inte någon från svensk media som hörde av sig till mig, utan BBC. Okay. Ringer och, eller mejlar mig först och frågar om jag kan sitta och prata om de nya plattorna eller nya låtarna. Jag säger, jag har ingen aning. Det måste jag... Jag har fått den frågan så många gånger. Jag är inte med på det nya som Benny och Björn har skrivit. Så att jag sa, jag vet ingenting om det. Men du kan väl berätta hur det var när du var med då? Ja, det kan jag berätta. Så det står jag för. Jag är stolt för det också. Så jag satt på morgonen där på torsdagen och pratade i BBC 4. Men då var en engelsk musikjournalist. Och han hade väldigt bra analys på varför ABBAs musik har hållit så bra. Det finns ett svenskt vemod i musiken, i musikaliskt, ihop med texterna då. Och jag håller med om det. Mm. Det finns det. Det skulle jag nog kunna karakterisera. Även om man nu varit involverad så mycket så är det svårt att få distans. Alltså det, för jag hör låtarna, alltså, det är nästan som man kommer ihåg när man satt i studion eller satt med i Melodifestivalorkestern och var med Waterloo och sådär. Det rullar i huvudet på mig då. Och sen samma dag så fick jag mail från Sky News. Jag kunde sitta i direktsändning i deras nyhetsprogram och prata om ABBA. Och då sa jag samma sak. Jag är inte med på det nya, så jag vet, ni kan inte fråga mig någonting om det. Men jag kan ju säga vad jag tycker om de nya låtarna. För då hade de redan släppt, så jag hade hört dem. Jag sa, det är fantastiskt. Och det som jag började med att säga, för då tänkte jag, måste jag tänka till lite grann. Vad ska jag säga? Så man kan inte bara säga, det här är jättebra. Liksom, utan... Då sa jag så här, eftersom jag tycker ibland att idag, alltså man, klart man ska, det kommer nya generationer hela tiden så här. Men det här visar att alltså, människor som bara för ett år sedan i Sverige var klassade som riskgrupp. Va? Alla över 70 är riskgrupp. Det var fruktansvärt att bli utpekad på det sättet. Ändå kan skapa musik som går hem över hela världen. Det tycker jag är fantastiskt. Och det, jag känner ju likadant med, eftersom jag jobbar ihop med Lasse Åberg också. Vi håller på med ett projekt nu, två projekt faktiskt. Och vi känner ju fortfarande att vi har energi kvar, vi har lust och passion. Och det tror jag hela gänget, tjejerna och killarna i ABBA, känner också. Och det är ju otroligt att det fungerar, så att jag har full respekt för det. Och det sa jag också på Sky News där, och det tycker jag också. Och så det är det som är här och nu då. Jag sitter ju nu med projekt om Lasse Åberg och jag gjorde då en musikal på den musiken som vi skapade i gemensamt dialektik på någon band. Som jag då karakteriserar, det är inte ett band. Alla tror att kan du inte sätta ihop elektrik på någon band liksom som band. Det säger jag direkt att det är en konstinstallation skapad av Lasse Åberg. Mm. Han gör designen, klär ut och så skriver texter och jag får göra musiken. Men vi brinner för samma sak både Lasse och jag, och det är miljön och klimatet. Så att vi gjorde 2006 så hade vi skrev en musikal på Malmö Operan som gick upp och som byggde på många av våra gamla kända låtar då, Svampen, Banankontakt, Praia Maja och så här. Men jag skrev också knippe nya låtar, för Lasse skrev nya texter, bland annat att rädda regnskogen till exempel. Det handlar om det, att trasor och bananer ska rädda regnskogen. Och den kommer upp nu i höst och ska gå runt hela Sverige och premiär i Kristianstad den 6 november, vet jag. Med massa Kristoffer Wolter, Nassim Al-Fakir, Charlotte Strandberg och ett helt gäng. Och så levererar Lasse och jag text och musik. Och Lasse sitter alltså och skriver, uppdaterar manuset så att det applicerat till idag, för 2006, det som hände då, det utvecklar, alltså klimatet förändras hela tiden, och så att det är anpassat till det som händer idag. Mm. Det är jättekul. Det är bara en grej som jag gör idag, men sen kan jag ju titta tillbaka också. Det bygger ju på det vi har skapat en gång i tiden för 40 år sedan.
Ja, visst. Varför ringde inte ABBA då? förresten?
Det har jag ingen aning om. Nej, det var ju så här att, det sa jag också att redan under på 70-talet så alltså det började ju egentligen med att jag var ju med på de två första plattorna nästan på allting. Och, men 73 så släppte jag min första soloplatta och den låg på första plats 6 veckor. Alltså låg före ABBA och Gärdestad och allt som jag... Alltså då jobbade jag som studiemusiker för fullt. Och 74, och då satt jag med i Melodifestivalorkestern när ABBA vann, eller ABBA kom trea med Ringring. Men sen satt jag då 74 när ABBA vann med Waterloo. Då satt jag också i orkestern och var med och spelade på den låten också. Men 74 åkte jag också på 2 månaders turné i USA med en amerikansk sångare som heter Sean Phillips. Med engelska musiker. Det var en fantastisk turné. Alltså, där man fick spela 42 konserter på 47 dagar. Alltså, det var otroligt slitsamt. Men jag fick se den amerikanska, ska vi säga, branschen väldigt mycket. Va? Det var mellan 5 och 10 000 pers per konsert. Oerhört lärorikt. Och då var min son 1 år och jag hade liksom precis startat upp min familj. Liksom. Så när jag kommer hem, efter 2 veckor när jag kommit hem, så kommer ABBA fråga om inte jag kunde hänga med dem till USA.
Just det.
Och då var jag tvungen att välja. Då sa jag att jag är jättegärna med och spelar på skivorna, sa jag. Men om ni ska liksom spela live eller så ute så... Då, jag kommer inte ihåg om det var jag som rekommenderade, men Lasse Welander är ju en fantastisk gitarrist. Och, så att sen så efter det kan man väl säga så är det 50-50 mellan Lasse Welander och mig. Då. Och sen, det sista jag gjorde med själva ABBA, det var ju Under Attack och Cassandra. Och sen så, och då började, och det var alltså 80, var då Electric Banana Band började 80. Mm. Och sen var jag igång med J som skrev Brusa höger lilla å, så jag var igång med jättemycket andra grejer. Och sen vet jag att när de har gjort Chess och de har gjort lite andra grejer och sådär, så har de anlitat Welander. Så det är ju, det är inget konstigt tycker jag. Det, det är klart de ska ha Lasse, han är en fantastisk gitarrist. Så.
Men du... Jag tänkte på det här lite sliding doors-tanken. Alltså, du verkar nollbitter kring ja, men just det där med att du skiter i och turnerar med ABBA och så. Mm. Men finns det tåg som du ångrar att du inte hoppade på?
Egentligen inte när jag ställer sådana där. Jag har fått frågan om jag ångrar att jag inte åkte med ABBA på turnén. Det gör jag inte. Mm. För att vad jag fick göra istället, vad jag satte på, det var min egen karriär. Så att jag hade ju... Jag gjorde min första platta då 73, jag gjorde min andra platta 74, den tredje plattan 75 som släpptes i USA och som fick en fantastisk recension i Rolling Stone och ledde till att jag fick spela in en platta 77 i Hollywood med musikerna från Toto då. Mm. Och det hade jag aldrig, hunnit det om jag hade hakat på ABBA-tåget liksom och åkt runt, men det hade inte kunnat funka. Så att, och sen då hade jag bildat en grupp med Björn Gisolin som heter Hörselmat som... Som reste runt i Sverige och i Europa också faktiskt. Vi fick hitta då nere i Tyskland och Schweiz och... Och sen jobbar jag också med radiojazzgruppen rätt mycket och det blev otroligt intressant. För mig var det utvecklande att få spela med Carla Bley och Eje Thelin och Palle Mickelborg. Sådana otroligt bra jazzmusiker. Så att jag känner att jag utvecklar min egen musikaliska sinne. Kanske på att jag hade gjort fram till min första platta. Så då hade jag varit sån så att jag åkte med... turnerade runt liksom. Jag turnerade med Klabb och Björn Skifs 72 eller till sånt där. 71 kanske, kommer inte ihåg. Men den sista stora turnén jag gjorde, det var med Jerry Williams. Och då hade han en sidekick som heter Thomas Ledin som hade gjort sina 2 första plattor då som jag var med och spelade på. Och då, men efter det, när jag sålde ju guld då, den första solplattan jag gjorde, då kände jag att nej, jag ska försöka behålla det här att både vara studiemusiker, för det känner jag att det utvecklar också, så att jag, för att utveckla min egen musikalitet och inte binda fast mig med någonting stadigt sådär att gå på rutin, utan hela tiden tänka nytt och få nya impulser och nya inspirationskällor och sånt där. Och spelade ju jättemycket med Björn Gisolin och det var ju alltså att hans musikalitet var ju någonting som, ja, det var, jag brukar säga det på mina konserter också, det var som en lektion i musik varje gång man stod bredvid honom. Alltså en outsinlig, ska vi säga, improvisationsteknik, och hade nya idéer hela tiden. Och vi plötsligt så kunde vi bara starta någonting på scen utan att någon visste vad det var. Så bara, vi hakade på varandra liksom sådär. Det var som ett, det blev som ett Helan och Halvan par kan man nästan säga. Där han var Helan och jag var Halvan då, kan man säga då. Nej, men vi hade en otrolig fantastisk relation. Både personligt och musikaliskt. Så att det, och det tror jag man måste ha om man ska leva ihop och spela mycket med en människa. Att man måste ha personlig relation också. Man måste kunna ha ungefär samma tänkande i och saker och ting i verkligheten runt omkring, så att inte bara man snör in på musik. Och han hade verkligen, var otroligt beläst och kunnig i allt möjligt sånt där.
Mm. Men där var det ju väldigt mycket instrumentalmusik liksom.
Ja.
Instrumentalmusik idag, det är ju typ techno bara, eller?
Ja, alltså det...
För jag menar, alltså det var ju uppenbarligen stort liksom på, ja, på den tiden.
Ja.
Men idag finns det inte, eller har jag fel? Jag är bara oinsatt.
Jag tror att jag släppte nu i sommar, då samlade jag ihop lite grann från mina plattor själv och sen inspelningen jag varit med och spelat in. Och det släppte jag som, idag släpper man ju digitala skivor. Och den heter Summer Night Music. Och då plockar jag inspelningar, 3 låtar som jag spelat in med Norrköpings symfoniorkester som var tänkt för delfinariet, men som försvann lite grann, så låg det, så jag sa, då plockade den där. Och sen en låt med Bo Nilsson som var en av Sveriges största klassiska tonsättare, så här. Så han, det finns en lång historia, men vi kände, både Björn och jag kände Bo Nilsson väldigt väl. Och sen tog jag en låt som Håll mitt hjärta som jag spelar ihop, en organist som heter Marcus Varg. Alltså det finns, alltså, instrumentalmusik, det är väl bara att du kopplar, om du kopplar ihop det till shadows och sånt, den typen av musik, så
alltså, hjälp mig och lyssnarna nu, vad är shadows?
Shadows, klubbflickade under shadows, det var ju de som startade den här, ska jag säga, instrumental gitarr.
Är det lite surfpop?
Nej. Det är, de spelar vackra låtar, Hank B. Marvin heter gitarristen. Det var det som, bland det första som inspirerade mig, det var att spela en låt som heter Apache, och han hade så fruktansvärt häftigt gitarrljud. Han släpper låtar hela tiden, det märker jag ju. Och på den tiden på 60-talet man växte upp, det fanns ju parallellt, det var ju många instrumentalgrupper som bara spelade instrumentalmusik. Va? Alltså jag är ju alltid intresserad mig av för elgitarrmusik. Va? Och det, alltså elgitarr var ju otroligt styrmodligt behandlat på hela 60-talet. Det var ju liksom inte ett riktigt instrument. Va? Men på 70-talet då, och jag har ju aldrig pluggat musik, utan jag tog studenten 66 och skrev studentuppsatsen om Rachel Carsons Tyst vår. För då hade jag kollat in att jag gick ett väldigt bra plugg, Blackebergs lärverk. Och vi hade lärarna att tala om för oss att kritiskt granska samhället så där, så att man inte går på allting och sådär. Och jag tyckte den här boken, Rachel Carson, då förstod jag, vi lever över våra naturtillgångar, så det här är det har följt med mig hela tiden.
Aha.
Nej, men sen läste jag på universitet och sen då så...
Vad läste du?
Jag läste samhällsvetenskapliga ämnen, för att det var väldigt mycket, alltså det var ju embryot till den politiska rörelsen som började då. Så jag läste statistik, sociologi, statskunskap, nationalekonomi och företagsekonomi.
Mm. För det måste jag säga, det sipprar ju lite igenom när jag lyssnar på... För nu har jag tror jag har hört alla intervjuer med dig som jag har lyckats hitta. Liksom.
Okay.
Och det är, då är det som att det finns ett politiskt verkligen medvetande hos dig. Men som att det liksom ligger och lurar lite under. Man förstår att den där killen, han kan sina grejer, men det är som att du inte liksom, alltså du gör ingen stor sak av det.
Nej, jag vill inte hamna i ett politiskt fack, va? Så fort man identifierar sig med ett parti eller någon religiös rörelse eller sånt där, så blir man ju klassad. Va? Och jag har försökt undvika det i alla år. Va? Men det är klart att jag är ju, att det här med miljön, det är ju liksom inget som någon kan undkomma. Vi sitter i samma båt allihopa. Sen, men kan vi förneka det, att det här händer inte? Det är många som förnekar att det här pandemin överhuvudtaget har fungerat. Va? Det är många som tror att jorden är platt. Det finns många uppfattningar. Men för att backa tillbaka till det här med instrumentalmusik, det spelade ju faktiskt hela 70-talet, så spelade man på radion väldigt mycket instrumentalmusik. Och 1980 skrev Björn då den här Brusa höger lilla å, som var den andra eller tredje mest spelade låten på Sveriges Radio, P4. Det som då var P4, Melodiradion hette det kanske då. Men jag tror att det finns idag, så tror jag att det finns ett sug på instrumentalmusik. Mm. För det är ju skönt att man kan spela musik som inte är förknippat med några ord, utan att man bara kan... Jag tycker det är skönt att höra en konsert, en violinkonsert eller pianokonsert med symfoniorkester. Det är underbart. Och jag ska spela nu på söndag 2 konserter med Sandvikens symfoniorkester. Det ska bli helt fantastiskt. Och plötsligt man bara... När man har varit borta från scenen nu nästan 2 år, så, och den där konserten har legat och skjutits fram hela tiden. Och så pratade jag med dem igår, och det sitter alltså mellan 70-80 pers och repar på mina låtar. Alltså jag bara känner magen så här, fan, det här är ju, vad häftigt det här är. Jag får stå där och fronta dem, och jag har inte tagit en enda gitarrlektion eller läst, plugga på musikskolan och sådär, men... Men däremot kan jag ju då tala om för dig, som jag inte kom med i sommarprogrammet, att 74 eller 75 så blev jag uppringd av huvudläraren på gitarr på musikhögskolan, som heter Ralf Sandberg, som frågade, som hade insett det här, vi måste få in elgitarr på musikundervisningen på högskolorna. Och kan du vara med och tala om man nu ska ha som yrke på elgitarr, vad fordrar man då? Då satt jag och Rune Gustafsson, och så var det 2 stycken till. Då satt vi och la upp, och Rune Gustafsson är också en sån här förebild för mig. Jazzgitarrist, otroligt bra. Och vi hade samma bakgrund, för att han har också lärt sig själv. Va? Och jag har också lärt mig, jag har pluggat själv. Min mamma var pianlärarinna, så och lärde mig lite grann om grunderna i harmonilära och sånt där. Och sen plockade jag ut själv och tonade låt på gitarr och sådär.
Ja, men du kan ju både läsa och skriva noter och partitur liksom.
Det kan, ja, partitur kan jag inte läsa. Nej, okay. Jag Nej, det är alldeles för avancerat. Alltså jag kan ju, det var ju därför jag hamnade i studiosvängen, därför att jag hade ju ett lite annorlunda sound, kanske lite mer, ja det. Jag hade ju då lyssnat in mig på Clapton och Jimi Hendrix och sånt där på 60-talet. Så det var ju den typen av gitarr jag spelade liksom sådär. Och jag kan väl säga att när det gäller notläsandet, så är inte jag är ingen nothaj. Men om jag får noterna och så sitter jag och tittar, och så kan jag plocka ut liksom hur ska den här vara och sådär. Men alltså det som Björn Jisson Lind sa till mig vid ett tillfälle, att noter är bara ett stöd för minnet, Janne. Om du tror att du blir en bra musiker bara för att du kan läsa noter, så är det fel. Utan noter är bara det är som ett språk. Va? Så man kan inte bli en världsberömd författare bara för att man kan skriva bokstäver.
Ja. Alfabetet, ja.
Nej, precis. Det så är det med noter också. Så att men det är klart, det underlättar. Man lär sig mycket snabbare också. Och, men så att det, därför jag kunde hänga med och kunde vara med också i radiosgruppen. Det var helt fantastiskt att sitta med där. Det är en sån där grej som inte jag pratat om så mycket, men det var, jag lärde mig otroligt mycket med de musikerna där.
Men du gjorde något slags läromedel?
Ja, nej, läromedel gjorde vi inte. Jo, alltså jag skrev en gitarrskola upp med Rune Gustafsson, men när vi la upp riktlinjerna där, då var det andra, vi bara talade om vad som skulle finnas med, att man måste, om man ska har det här som yrke som gitarrist eller elgitarrist då, för det var elgitarr, alltså man kan skilja, jag skiljer på klassisk gitarr, akustisk gitarr och elgitarr. Men elgitarr, det vet du, det är ett annat instrument, alltså det är ungefär som flöjt och saxofon, det är 2 olika instrument som man måste, kan man båda så är det bra, va? Men jag kan inte, jag spelar visserligen akustisk gitarr ibland, men Jag spelade då på elgitarr. Men när vi la upp riktlinjerna så var det ju andra som överförde det här. Så att vi talade om att man måste kunna improvisera, man måste kunna läsa noter, man måste kunna spela lite fusion, lite jazz, man måste kunna country, man måste kunna spela visa, man måste kunna alla sorter. För att kunna... det var väl det som vi blev anlitade som då, att kunna sitta med i. Och med det som har kommit in när vi satt där, så då pratade vi bara musik, va. Men sen mitten på 80-talet så insåg vi, både Björn och jag, att vi jobbade väldigt mycket då, och då insåg vi att vi var tvungna att starta bolag, aktiebolag. Och då, det första kommentaren jag hade fick då av en chef på Sonett, Gunnar Bergström heter han, sa: "Aj, Janne, alltså, starta bolag för musiker, vet du, det kommer aldrig att funka. Ni är så jävla slarviga, vet du. Ni kommer aldrig inte att hålla reda på alla kvitter och så där." Jo,
ja,
det kunde vi.
Tänka mig. Ja.
Väldigt bra, därför att vi jobbade bara med det. Och det som har kommit in idag i undervisningen som är uppdaterad, det är ju marknadsföring. Att du måste ju marknadsföra dig själv. Om du talar om för någon att du kan spela gitarr och är jätteduktig på det, så är det, då får du sitta in på din kammare och spela och tro att du är världs bäst själv. Så att, men jag har ju varit med och... jag satt med i någonting som heter Hagströmstipendiet. Albin Hagström, som var en entreprenör av Guds nåde från Älvdalen, som från början gjorde dragspel. Och sen började bygga elgitarr. Han insåg att när dragspelen var på väg att bli impopulära, eller det var ett tag så skulle alla spela dragspel. Men så plötsligt så tappades intresse. Så då hade han en massa material kvar som sa: "Vad ska man elgitarr?" Och sen, från början när han började bygga elgitarr, så gick de inte att spela på. För han förstod inte att det här är man måste ha exakt mått mellan sadel och stall. Och jag byggde en gitarr i träslöjden 57, så jag vet ju där, för att gitarren ska stämma i banden och sådär. Det är en millimeterpassning kunna få. Det är ett
kanske riktigt... kanske mindre än så till och med ibland.
Ja, det är precis. Det är ett hantverk. Och man måste verkligen vara jätteskicklig på att kunna om man ska bygga gitarr. Men han gjorde det och byggde också... förstärkare och sånt där. Och,
men du hatar ju hans gitarr.
Nej, jag kanske inte. Jag tyckte det var för mycket sån där glitter och plast. Jag ville ha, alltså jag har aldrig haft någon Hagströmsgitarr, men däremot en Hagströmsförstärkare hade jag. Och så tyckte jag väl kanske, jag prövat med igenom otroligt många gitarrer. Jag hade som heter Burns, jag hade alla möjliga Hofner, Håner också hade jag, sådär. Det var väldigt svårt spel. Så att jag har prövat mig fram till de gitarrerna som jag spelar på idag, som är, jag har den ska vi säga ädelstenen i min samling, det är ju Gibson Les Paul 59. Sen har jag då Larry V som jag spelar på mest då, som funkar all around och funkar att transportera med och sådär, som inte, men Les Paulen som jag hade under hela 70-talet och en bit in på 80-talet, det är den som finns med på mina första plattor, på ABBA-plattorna, på Gärdestad-plattorna, Bruce Öger, Lilla Å och sådär. Så den är ju fantastisk. Alltså, så att den är... men jag har utvecklat mitt spel också. Jag spelar på ett annorlunda sätt idag mot vad jag gjorde då. Så att den här Larry Ven, den funkar ju väldigt bra för mig just nu. Så att det...
rätta mig om jag har fel, men den är mer kanske liksom... ja, men du sa förut att du kanske sätter estetiken i andra rummet.
Mm.
Skulle man kunna säga det om din huvudgitarr?
Ja, alltså det...
Det är ingen Les Paul om man
nej,
säger.
Nej, det är inte det. Och Les Paulen är bra för den har ett sound. Jag har den ibland på vissa inspelningar när man ska ut efter blues och efter ett speciellt sound. Det är otroligt sustain i den gitarren. Men
den är också värd 3 miljoner eller något.
Ja, någonting. Jag vet inte. Kanske... ja, det är obegripligt. Men, och det var ju inte... Jag köpte inte den gitarr för att göra en investering, utan jag köpte den för att jag ville... det var en bra gitarr, helt
för enkelt. För 1200 spänn på Lidingö.
Ja, just det, precis. Ja, du har Les Paul, hör
jag. Jag har Les Paul.
Ja. Ja. Ja, det var bra.
Ja, förlåt.
Ja.
Men du, en senkommen kommentar till det du sa om det molliga i Abbas framgång.
Ja.
Det har ju även Max Martin som sitt signum.
Ja.
Och jag tänker att om man tittar på liksom den... Den blomstertid nu kommer.
Mm.
Det är väl en supermollig låt egentligen.
Ja.
Eller hur?
Jo, det tycker jag. Och Värmland är sköna nästan ändå
där. Herregud, ja visst. Ja. Eller vad heter den där otroliga jullåten? Den kanske inte är svensk förvisso, men...
Stilla natt.
Ja, men vad fan...
Gräns över Sjöström.
Ja, exakt, precis. Ja.
Vet du vem som har skrivit den då?
Nej.
Alice Tegnér.
Ah.
Som, så det var mamman till Torsten Tegnér, TT, som skrev Idrottsbladet en gång i tiden.
Men det där molliga, det är väl, det är liksom, inte det lite förhärskande ändå? Alltså...
Det vemodet, tror jag, när vemodet rullar in, som det finns i Vintersagan, som jag är med och spelar på också. Mm. Stora vemodet rullar in. Jo, det tror jag att det finns en... Jag har skrivit många, flera låtar själv som är lite... Den låt som heter Norrland, och den är ju lite... Den skrev, jag fick sån otrolig inspiration. För jag hade gjort en turné som började i Östersund och gick genom Hammerdal, Malå, Boden, Piteå och slutade Björnrike uppe i Norrland 95. Och när man sitter där i turnébilen, vet du, och bara ser ena vidden efter den andra alldeles i kritvitt, och sen på dagen solen lyser lite grann och det är så himla vackert. Och så bara, man blir en otrolig mod. Alltså. Mm. Jag blev det efter den turnén och spelade vi på massa små ställen så där, alltså Folkets hus och lite konserter, och det var ju, folk kommer vallfärda ju till konserter där uppe och uppskattar ju verkligen musik. Det är det som är, även om man är lite, kanske det märker man ju, att man är lite mer tystlåten ju längre norrut man kommer, så folk är lite mer tystlåta, för men tystnaden regerar runt i Norrland och ibland kan det vara otroligt skönt. Mm. Glömmer aldrig när jag knallar upp på Åreskutans högsta topp. Man står högst där uppe och hör, jäkla vad tyst det är. Otroligt skönt. Det är sån där befriande, man bara känner andas djupt. Och det är sån där... Ja, det, så att jag förstår att det ligger naturligt. Och det gav mig otroligt mycket inspiration att skriva den här låten bland annat. Och många andra låtar också som jag skrev i samma sammanhang.
Jag har en fråga om Norrland faktiskt. Ett parti där det är stämmor på sologitarr.
Mm.
Spelar du dem själv?
Ja. Alla stämmor har jag spelat.
Men samtidigt?
Nej.
Nej, okej, okay, det är pålägg.
Det är pålägg. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Det... Jag vill helst ha en gitarrist till när jag spelar. Jag har, i mitt band så finns ju en fantastisk gitarrist som heter Barbara Lindqvist. Som, hon är jätteduktig, så att hon är med i mitt band. Mm. När vi nu får spela. Men vi ska spela snart på 3 oktober, så ska vi spela på Södra Teatern. Och det har jag väntat på i 1,5 år nu får göra den konserten faktiskt. Det ser fram. Vi har spelat många gånger innan, men just nu så känner man vilket stort behov och vilken privilegium att man kan få göra det igen. Alltså, det är inte vart, man har lärt sig under pandemin att det finns ingenting som är självklart. Men... Så det fordras 2 gitarrister. Mm. Kanske, ibland brukar jag även lägga 3:e stämma. Jag tycker, okay. Och det där började jag med redan på min första platta. Att lägga stämmer. Och jag hade lyssnat på Allman Brothers. För de lirade gitarrstämmer sådär. Och jag, sen utvecklade jag där, gjorde en platta med Rune Gustafsson som heter Move. När vi spelade 4-stämmigt. Mm. Det är alltså Rune Gustafsson... Joy Vadenius och jag och Pekka Pohjola. Och då var det som arrangerad 4-stämmigt. Och det var jazzmusik. Alltså, Move är en låt som Miles Davis spelade in. Så spelade vi 4 Brothers och lite andra låtar. Så där. Och så gjorde vi en platta också med Basie-låtar. Det är som att höra en hel sax-ensemble. Liksom, men det är sällan man kan göra det live. Va? Men jag har sett några orkester på YouTube som när de sitter och lägger fler stämmer. Jag tycker det är fantastiskt. Det är jättekul.
Apropå ingenting, jag har ingen fråga på det. Men vilken gullig liten dokumentär var den här norrmannen gjorde med dig?
Ja, ja.
Eller hur?
Ja, vilken överraskning det blev också. När han ringde upp mig så här, den är ju väldigt autentisk. För det var precis så som han beskriver, att han ringde upp och kontaktade mig. Och jag kände... Kommer någon från Norge som är intresserad av en platta som jag har gjort? Ja, why not? Liksom, så där. Och det är samma sak nu också. Under pandemin här så är det ett holländskt tv-team som har uppmärksammat, gjort 6 program om hur ABBA skapades, som jag också medverkar i lite grann. Så det kommer ju väldigt mycket utifrån. Och jag kan också säga att det finns en norsk kör som heter MJU, MJU, som har skrivit text och arrangerat 11 av Björn Gisellins låtar, instrumentallåtar till vokala. De gör det sån här kapellagrupp. Otroligt fint. Mm. Det kommer från Norge.
Mm. Vad roligt.
Vad beror det på?
Ja, jag vet inte. Nej, men det var roligt att, för han hade ju snöat in på en platta som heter Ermil från 78.
Ja.
Var han ens född när den gjordes?
Ja, det tror jag.
Okej. Okay.
Det tror jag han var. Ja. Alltså den, ett tag kan jag säga att jag tyckte den var, tyckte själv kanske inte att det var den mest lyckade platta, men nu när jag får lite perspektiv så hör jag, det var otroligt vilka musiker jag fick spela med, alltså Jeff Porcaro och Mike Porcaro, Steve Porcaro och Björn också, Jason, som är med på den plattan. Alltså det är ju, att vi fick ihop den här plattan, det är ju, det är ju, det är ingen lätt musik. Det är ingen sån där P4-musik kan man ju säga, men det finns någon, alltså jag fick ju träffa då amerikanska chef, alltså skivbolagsdirektörer, en som heter Don Ellis som var en riktig skivbolagsdirektör, men så var det en kille som heter Paul Atkinson, och Paul Atkinson var första gitarristen i Zombies.
Okay. Ja, ja, ja.
Som är en grupp som gjorde
med Colin Blanston.
Ja, just det, exakt. She's not there. Så han kom från, han var musiker också från början då, som blev, gick in i skivbolag. Det är många som, idag är det ju många för detta musiker, vad ska jag säga, som en gång har spelat som är chefer på stora bolag.
Ja, visst.
Mm. En av de största är väl Ola Håkansson fortfarande, som är ju jämnårig med mig och som fortfarande är aktiv inom. Och det, han började som ska vi säga popsångare då, Ola in the English, men sen läste han på högskolan och läste in massa, jag vet inte vad han läste för ämnen om man ska vara, men jag vet att han la av musiken och pluggade ett tag, men jag la aldrig av med musiken. Jag gick efter studenten, gick jag rakt in och pluggade 4 år utan att ha något riktigt betyg, kan jag inte säga, men jag fick ju lära mig en massa andra grejer, och jag tror att det är otroligt nyttigt.
Men du, förlåt, men Ola, vi ska väl inte glömma Secret Service?
Nej, nej, det var ju lite, jag tror det för början var ett hobbyprojekt. Han har ju otroligt bra röst. Det är ju, han hade ju sån där röst som stack ut lite, var ju lite speciell. Och, men han har ju, han är bra, ett bra öra. Man, har man en gång vuxit in i den här musikbranschen så kommer det följer med om man är intresserad, och jag tror att han är intresserad och han har passion och det sitter kvar. För mig sitter det också kvar. Jag menar, jag var med och startade upp 2 stipendier för att stödja ny ung svensk musik, och det ena var Gärdestadstipendiet då. 99 började vi med det, som vi då hittade Thomas Stenström till exempel, som blev, och Maja Hirasawa, Jonathan Johansson, som jag tycker är fantastiskt bra.
Mm.
Och sen,
han har klippt sig kort.
Har han gjort det? Ja. Mm. sen är det och sen Gisons stipendiet då. Det var det som den där ölen kom ifrån.
Ja, vad fint.
Jag vet, okay. Kan jag dra det?
Ja, självklart.
Jo, det var ju så här att Björn och jag, vi spelade ihop så otroligt. 43 år har jag räknat ut. Och jag hade bokat in en sommarturné 2013. Så, och det är jag och Björn och sen killen som heter Stefan Blomqvist, lev på trio då. Och sen har jag bokat in den. Då ringer Björn mig i mars. Och så säger han, jag nu får boka av mig i sommar. Alltså varför då? Jag har fått cancer. Jäklar. Är det säkert? Ja, jag kommer inte orka det. Nej. Okej. Okay. Det var som en chock. Vad som är stöt i magen. Alltså man kände sig, herregud. Men jag ringde runt och så bokade jag av Björn och så sa att vi kan komma, jag kan komma med Stefan Blom, vi kommer på duo bara liksom. Så det gick bra på alla ställen och sådär. Men så tänkte jag, så hade han hade gift om sig med kantorn i Nora då, Marie Nordemalm, så tänkte jag så här, om inte han kan komma till oss, då kommer vi till honom. Så jag ringde upp till Björn igen, så sa jag, du Björn, ja, kan inte du tala med din fru Marie där att hon bokar in kyrkan den 14 juli, så kommer vi till dig. Ja, men vad kostar det då? Ja, men skit i det. Mm. Boka in nu, jag vill spela med det så länge det går. Om inte du orkar komma till oss så kommer vi till dig istället. Så, ja, ska ni inte ha betalt? Nej, glöm det. Boka in. Se till Maria boka. Ja, visst, det bokades in. Och vi kommer dit den 14 juli och helt utsålt. ganska liten kyrka, men det är 400 personer. Det var liksom knöfullt. Och jag står utanför på kyrkbacken där. Då kommer Björn i en ny bil, en Subaru, och så kör han upp vid sidan av mig. Och så öppnade han bildörren och så tog han sin rullator som hade svårt att gå då. Så gick vi emot varandra, så kramade vi om varandra länge. Och så sa jag det att Björn, fattar du, jag ska inte ha betalt för lira. Jag vill spela med dig så länge det går, fattar du? Men jag vill ha betalt, Janne. Va? Det ska vara som vanligt. Ja, bilen är skitdyr. Så, ja, det förstod jag ju. Att han älskade att köra bil också. Så att jag förstod att han äntligen hade kostat på sig då en skaffa en... Han kände väl att kanske inte tiden var oändlig framåt. Så att det var honom väl ont. Så då sa han, det är klart, då gör vi upp. Så vi gjorde upp ett gage. Men vi fick ändå ett överskott. Och då sa jag till Björn så här, nästan 50 000 var överskottet. Och sa till, skapa nu ett stipendium här så, till unga musiker. Ja visst, det ska jag göra. Så, ja. Så det finns ett stipendium i Nora kommun då. Mm. För musiker i Nora, eller unga talanger så. Björn dog den 21 december 2013. Och efter det så gjorde vi tre minneskonserter. En i Nora, en i Arvika när han var född och en i Bärvalhallen. Som sändes på tv också. Med Mikael Nyqvist var med och Staffan Scheja var med och alla möjliga. Och det var en fantastisk konsert. För vi ville skapa ett rikstäckande stipendium över hela Sverige. Men vi fick in lite pengar men inte alls så det räckte. Och ibland, alltså i mitt liv, så kommer det liksom skänks från ovan, brukar jag säga. Och säga. Det här bara händer utan att man har planerat någonting sånt där. Så plötsligt bara händer, då gäller det att fånga det också. För det kom ett mejl till mig där det stod så här: hej Janne, vi är några musikintresserade ungdomar uppe i Umeå som brygger öl. Vi skulle vilja brygga ett öl som ska heta Janne Schaffel. Får vi göra det? Det funderade jag 2 minuter, så ringde jag upp dem och sa jag, ja, det går fint, sa jag. Fast det är 2 villkor. Det ena är att Lasse Åberg gör etiketten, och det andra är att min så kallade royalty, eller vad jag ska kalla det för, går oavkortat till rikstäckande Gison-stipendiet. Mm. Vi har faktiskt fått in mellan 300 000 och 400 000 kronor. Och vi har delat ut det i 5 år. Det är fantastiska musiker. Filip Gers, Joel Lysarides, Emanuel Heilemaria, med gitarrist som lirar med Seina Bosei. Och det är fantastiskt att man kan förena nytta och nöje. Jag tror att Björn ler stort uppe i himlen där. Alltså, det, jag tror han är väldigt nöjd med det här.
Och det, jag har det. Den börjar det.
Borras det.
Ja. Det här är inte jättebra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Men du, för jag är nyfiken på med instrumentalister vad de känner att de inte behärskar med sitt instrument. Men vad känner du dig begränsad med gitarren så att säga? Eller det kanske inte finns någonting som du inte kan göra?
Jo, jag lär mig nytt hela tiden. Jag känner absolut inte att jag är fullärd, om du tror det. Det gör jag inte. Och jag övar hela tiden.
Det gör det?
Ja, jag övar hela tiden.
Varje dag?
Nästan varje dag. Inte, om jag spelar och har en period där jag spelar mycket konserter. Jag gjorde en konsert i söndags till exempel. Det var 2,5 timmar lång. Jag stod själv och snackade och spelade hela tiden. Då känner jag att jag behöver inte öva dagen efteråt kanske. Men det jag gör idag, det är det att jag spelar nästan uteslutande musik som jag själv har skrivit eller som jag har varit med och spelat in då, Gärdestad och kanske några ABBA-låt och hela Electric Banan-katalogen då. Men det är ju en annan, det är liksom, den står lite utanför, så att ibland så spelar jag någon låt så där kanske från den repertoaren, men jag har just skrivit musiken till tre av Lasses filmer också. Då kan jag plocka någon från Hälsoresan. Jag skriver en låt som heter Rebecka Ström som jag är ganska nöjd med, som vi kan spela, så berättar lite historier om Electric Banana Band och vårt samarbete. Och vi träffades, Lasse och jag träffades ju 1963 första gången, så vi har haft ett långt liv ihop. Men vi har inte haft det kontinuerligt, utan de har, vägarna har korsats åt höger och vänster så där. Men det är otroligt att vi har kunnat, jag pratar med Lasse nästan varje dag, men i varje fall minst en eller två, tre gånger i veckan. Det gör vi. Lite bara höra, stämma av, hur har du det liksom och så där. Och sen skicka små meddelanden på mail så där, lite när vi ser små grejer och så.
Du, den längsta och krångligaste frågan jag kommer ställa idag, men sen du var tonåring, jag vet att det liksom hände någonting i dig när du hörde Elvis på radion för första gången.
Ja.
Och alltså någonstans från mitten av 50-talet med något slags peak tror jag, när jag var ung, det vill säga på 80- och 90-talen, så var liksom musik det viktigaste för att definiera vem man var. Som ung person liksom. Man klädde sig på det ena eller andra sättet beroende på vad man lyssnade på för musik. Det var Elvis eller Tommy Steele, eller på min tid var det hårdrock eller synt och så vidare. Idag tror inte jag alls att det ser ut så för kids. Jag har en 13-åring hemma som ju liksom, visst han gillar musik, men det går inte att se på honom vad han lyssnar på. Tror du att det på något sätt påverkar samhället, att det har blivit så här? Att man markerar sin identitet med helt andra parametrar än med musiken?
Idag tror jag att det är tv-spel, och jag tror att det finns en helt annan värld idag. Och sociala medierna idag och streamingtjänster och allt vad det är, det färgar nog mera, tror jag. Ett tag så kunde man ju gå hem till någon och se i bokhyllan så här, titta vilka böcker har du hemma, så kunde man avläsa det är en person som är intresserad av psykologi eller historia eller det finns något annat sådär.
Ja, eller samma sak med skivsamlingen givetvis.
Ja, precis, självklart. Men idag tror jag att det är betydelsefullt. Då ska man nog titta i respektive iPhone eller något, mobil, vad har du lagrat för någonting, vilka appar har du. Där tror jag man kan läsa av lite.
Här förstår jag att du kanske inte är någon expert, men alltså, är du orolig för musiken som konstform?
Det blev jag under pandemin. Och det är jag fortfarande. Det kan jag säga som... jag tror att det som jag brukar säga, att musik för mig är ett levande väsen. Alltså det var någon som pratade om det här också, att Man kan lagra musik, man kan liksom spela in skivor, man kan streama YouTube och whatsoever. Men det är den här live-upplevelsen. Den är så otroligt väsentligt skild från att sitta och lyssna på en skiva eller titta på en film och höra musik. Det är bra, det är ett komplement naturligtvis. Men det, alltså, musik är ett levande väsen. Och när man stänger av den levande musiken så tror jag det skapar ett otroligt... Alltså, det kan man inte mäta direkt, va? Man kan inte göra det, man kan inte mäta det. Det går och, tack och lov, höll jag på att säga. Men jag tror man efter ett tag så kommer man fatta effekterna av att man tappar en hel generationskultur. Vi pratar mycket om sport och det går att mäta. Du kan ta tid på den som springer 100 meter eller antal mål som Milan gör och sådär. Men musik, det är en sån otroligt subjektiv upplevelse och det går inte att överföra det. Alltså jag tror inte man kan överföra det hur mycket man än vill. Om vi ska göra avatarer och det, man prövar ju någonting nytt, men det är klart att vi ska göra det. Självklart, det är ju, jag supportar det så mycket det går, men jag tror ändå att den här upplevelsen att någon sitter med en klassisk gitarr och spelar, man sitter bredvid och bara sitter nära och man ser varandra i ögonen. Den upplevelsen är oslagbar.
Mm. Du som är liksom varenda por av dig är liksom musik på något sätt.
Ja,
det finns kanske några porer
som inte är det finns musik. Lite annat också, men det är ju intressant. Ja. Musiken är ett... Det är för mig den överlägsna konstarten, det kan jag säga.
Ja, men den är ju mest direkt på något sätt. Men måste musik säga något för att vara bra?
Ja, det tycker jag.
Okay.
Det måste finnas ett budskap. Och det har ingenting med teknik att göra. Utan det kan vara, för att ta ett drastiskt exempel, B.B. King som spelar långa toner, bara vilar så här. Det är ett uttryck i sig. Så att det, jag har hört några, jag har suttit nära några artister som levererar. Jag glömmer aldrig mitt första möte med Cornelis i studion istället för vykort. Och då var jag mitt inne i den här... Man sprang från studio till studio och spelade in med Anita Lindblom och Lillbaus och allt vad det var för någonting. Sådär. Och så fick jag då jag hade bara hört talas om Cornelis. Och de sa, du måste lyssna, måste lera med Cornelis igen. Ja, visst. Så jag tänkte, ja. Och så kommer jag då till Europafilm, jag glömmer aldrig det här. Och då är det jag, Rune Gustafsson, Red Mitchell, kontrabas och Sabu Martinez. Och så kommer Cornelis dit lite lugn och säger, ja, men jag tänkte jag skulle köra den här låten. Och så spelar han en akustisk gitarr. Och så skriver ner harmiserna och så sjunger. Och det är, herregud, vilken grej. Och det är liksom... Det är ju första gången man hör en låt och man är med i själva skapandet av en låt som jag bara kände vilken tyngd, vilket uttryck. Det var sån där, det sitter kvar faktiskt väldigt djupt. Och även Barbro Hörberg var ju också med, hennes två sista skivor.
Just det.
Det var också sån där stark upplevelse. Och det är i studio, för det är ju en ganska, vad ska jag säga, det är ingen konst, det är ingen konsertsal, det är inte så där, men där den artisten eller sångaren eller musiken spelar så där nära, då det är en, och man är bara sitter tätt, några få som sitter i ett samma rum och så lyssnar man på en fantastisk sång, en fantastisk text, och det berör ju. Det känner man det. Så kan man ju labba på hur mycket som helst och lägga stämmer och sånt där, va? Men just det där närheten till det är fantastiskt jobb. Så jag går och lyssnar på konserter så där, men idag kan jag säga, jag går inte och lyssnar på så jättemycket konserter idag, det gör jag inte.
Nej. Okay.
Gjorde jag förut, men inte idag. På 60-talet gjorde jag mycket.
Nu när jag har liksom dykt in i dig och jag vet att du har massa förebilder, jo men det har du väl, det finns gitarrister som du liksom ser upp till och sådär, vill du nämna några?
Ja, alltså den som jag spelade nära, det var ju Rune Gustafsson som jag, och jag bara liksom, vilken improvisationsförmåga, vilken teknik han hade, han var ju liksom sådär, och lugn och avspänd sådär, så jag gillar honom jättemycket. Sen det första som jag egentligen, alltså det första jag hörde då som hade väldigt lite ståltrådssoundet, det var Hank B. Marvin då liksom. Men sen hörde jag snabbt Clapton som jag tyckte var kul. Mm. Sen hörde jag Jeff Beck, och Jeff Beck följer jag med fortfarande. Han är ett år äldre än jag. Sen hörde jag ju då Jimi Hendrix några gånger, och det var också en upplevelse, även om han gjorde väldigt mycket tricks. Han kunde spela med gitarren på ryggen så här, och det var ju väldigt, och spela med tänderna kunde han också, gjorde jag några gånger. Jag måste se om man kan spela med tänderna så här. Mm. Det var tricks man gjorde, men
det känns som att det finns bättre sätt att spela på än med,
ja,
tänderna.
Det mera, men det var lite show off grej så där, bara. Det såg jävligt kul ut också. Ja. Så att, men sen så, det pratar man inte så mycket om idag, men jag såg ju, jag försökte testa själv att spela med tänderna. Mm. det ger inte så mycket, kan jag säga. Det är mer en visuell grej. Men sen gillar jag Pat Metheny, tycker jag är fantastisk musiker, och som skapar musik och skapar atmosfärer, skapar stämningar. Det imponerar på mig. Alltså att när man, det är inte bara gitarrspelet, utan det är en färg, en klangfärg. Det är en atmosfär runt, en stämning. Man lyssnar på hans musik så kommer man in i ett mood som är behagligt. Mm. Sköljer över sig så här. Det är skönt. Och sen är, ja, det är gitarrister. Och sen
Carlos Santana då?
Jo.
Du har nämnt honom någon gång i alla fall.
Ja, jo då, jag har lyssnat på honom också. Men kanske inte riktigt att jag fäst mig riktigt vid den inte riktigt där. Det är i så fall Larry Carlton.
Okej.
Okay. Mm.
Ja, nu är det namn som går över huvudet på mig kanske. Ja. Men det låter också som att just, för jag tror att du nämnde just Santana som ju liksom, som ju kanske är ett lite mer publikt namn än många av dem du nämnde nu. Men och då var det ju bara så där att du hade hört, ja, men det är ganska coolt för att han spelar så långt upp på halsen liksom.
Ja, men då vet jag precis vad du menar. Det var när Björn Isolin hade gett med noterna på en låt. Vi hade gjort fusionmusik under hela 70-talet, och sen 80 då så skulle han skriva musiken till en film som heter Barnens ö, som Kai Pollak skulle göra, men det skar sig mellan Kai och Björn, så det blev ingenting med det. Men
och du vet fortfarande inte varför det skar sig.
Han sa det.
Kai då? Kan inte.
Jag har frågat Kai någon gång. Det är ju så där ibland. Mm. Man sitter och pratar länge och sen så nej, vi funkar inte. Liksom. Det är sånt som händer. Jag vet inte. Mm. Men vilket fall som helst så hade Björn gett med noterna då på en låt, och så ringde jag upp Björn, så frågade jag hur tänkte jag ska spela på den här, för jag såg att det här var inte den där fusionmusiken vi brukar spela, utan det var en helt annan typ av låt.
Jag räcker upp handen och säger, det får du klura ut själv.
Just precis.
Sa han.
Ja, exakt.
Och det var Brusa högre lilla.
Ja, och då hade jag, precis då hade jag hört Santana på radion och hörde hur högt upp han spelade. Så, för Björn har skrivit melodistämman en oktav ner mot vad jag spelar, så jag tänkte jag flyttar upp där en oktav och lär mig den. Och det är liksom så här, jag är inte så pass bra att jag kan sitta och ta prima vista, så läsa av direkt så här ska jag spela, utan jag pluggar in den så att jag gör bends på vissa toner och böjer. Och just melodistämman på Rusa hög och lilla å, det är inte givet, det är ganska, det är liksom ingen blueskala, utan den är skriven på ett lite annorlunda sätt, så den där måste man plugga in liksom, så lära sig.
Nu kan det ju vara så att det är lite ostämt och sådär, men om jag skulle plugga in den där fänden, skulle du kunna spela den för mig då?
Spela?
Ja,
det skulle jag kunna.
Det skulle vara jättekul.
Ja.
Vi ska se. Jag trycker in den här så vi får lite ljud också. Jag stämde okej.
Gud vad härligt. Hur många gitarrer har du?
15, 16, 17. Så jag vet inte, jag har inte räknat efter. Liksom.
Det är inte hundratals. Liksom.
Nej. Jag är ingen gitarrsamlare. Nej. Jag skaffar gitarrer när jag behöver. Om jag behöver något sådär. Så att, jag har de gitarrerna som jag använder. Liksom.
Men när du reser runt liksom, och spelar, du har väl ändå mer i ett par eller?
Nej, jag har jag chansar på en gitarr idag, speciellt om jag ska flyga, men det är klart ibland så tar jag med en extra gitarr, för just de här larverna, om jag drar en sträng så är det otroligt komplicerat att byta. Det stämmer ur sig totalt, för det sitter fjädrar som gör att det stämmer ur sig direkt. Jag kan inte kompensera med på något sätt, utan jag måste byta strängen igen. Så att, och då kan det ju vara bra att ha en reservgitarr med sig.
Det låter ju smart. Ja. En grej som jag tänker är väldigt tydligt med dig är ju att du verkar liksom ha en härlig självdistans. Du tar inte dig själv på världens största allvar. Eller vad ska man säga?
Ibland så tror jag, alltså, det finns ett ord som inte jag gillar. Gitarrhjälte. Det finns inget hjältemodigt i mitt liv överhuvudtaget. Det gör inte det. Och att jag lirar gitarr och folk gillar det jag gör, det uppskattar jag. Jag är väldigt tacksam för det. Men jag tror inte att jag är någon övermänniska bara för den sakens skull. Det är inte, så är det ju inte. Ibland kan man bli ryckas med och vad heter det, försvinna bort och tro att man är att det är så. Alltså jag tror att jag har sett det vid några få tillfällen att man kan, och det tror jag, då är jag ute på hal is, tror jag.
Men apropå det här med självdistansen då, du har liksom aldrig känt att, jag menar, att du har flutit iväg då rent, alltså att du har trott lite för mycket om dig själv?
Nej, jag tror inte det. Jag tror också att jag hade en fördel av att jag upplevde hela 60-talet. Det var ju med lite popgrupper så där, man skulle få stjärnstatus, man skulle ha idolkort och fanklubb och sådär skit. Och jag bara kände, det här, vad gör det här? Det går ju inte att tro att man är något mer än någon annan. Det har jag aldrig. Det finns inte i min värld i varje fall.
Nej. Men det verkar ju som att, apropå kanske just det här med självdistans och det verkar ju som att du har haft väldigt många människor som du har klickat med, om inte musikaliskt så liksom som person. Och en människa i musikhistorien som jag vet att du har haft mycket med att göra, som jag tänker så här, det är en skam att folk inte vet vem Ola Brunkert var.
Mm.
Vill du berätta om honom? Eller ert förhållande?
Ja, det var ju så här att när jag hade slutat med Sleeps och så här, Attraction då, så kom jag med ett band som heter Grapes of Wrath. Det är svårt att säga. Vredens druvor. Som
Steinbeck.
Steinbeck, ja. Och då spelade han trummor i det bandet. Och det bandet efterträdde deras gitarrist som var Jojo Wadenius tidigare. Och då var då jag fick spela med Gunnar Wiklund och Eva Rydberg också. Och då var Ola med där. Och vi tiddes bra. Ola var egentligen jazztrummis. Jag vet att han spelade med Art Farmer innan sådär va. Och sen så bildade vi en trio. När vi hade hört Cream så tyckte vi gör som dem. Gitarr och bas och trummor då. Fast jag tänkte, alltså jag kan inte sjunga. Jag sjunger för dåligt. Så att jag känner att jag ska inte ge mig in på det. Det finns så många som är bra. Då hade jag jobbat med Björn Schiffs och lite annat. Så jag tyckte det var så himla bra. Så då bolade jag med. Och sen Man umgicks med väldigt många musiker och människor då. Så hade jag träffat en kille på Sveriges Radio som heter Janne Forsell. Kjell Arling och Janne Forsell som gjorde Hemma hos-programmen. Och han älskade musik och vi fann varandra. Och så bildade vi lite... vi bildades på musikgrupper och... Han hade ett gruppnamn på oss. Det kunde vara precis vilken musik och vilka musiker som helst. Men det var Betong. Vi ska heta Betong igen. Det blir bra. Det är jättebra namn. Och det hette vi och då var Ola med. Och så spelade vi och sen bytte vi. Och Göran Lagerberg från Tages var med. Och det var och Schiffs var med ibland. Och så kom Björn Jinsson Lind med in och sådär. Och så träffades vi. Och så var vi med och spelade in skivor åt höger och vänster. Och sen så var med på min första platta då. Och det var ju jättekul. Och var då vi bildade gruppen då, Hörselmat. Och det var ju också så här att när Björn och Benny skulle producera Ted Gärdestad, så frågade de mig om jag visste någon trummis som inte var tillhörde det vanliga studiogänget sådär, va? Och då sa jag det, Ola Brunke spelar jag med, han är bra. Ja visst, så ramlade han in där och var med på Teds första platta och flera plattor. Och sen så var han med på People Need Love också, första ABBA-låten. Och sen långsamt men säkert så föll han in i ABBA-gänget där. Och jag kommer ihåg också när jag var ju med och spelade in den där Waterloo-låten. Och när vi skulle då, 74 när jag satt med, då satt jag med Lasse Samuelssons orkester och kompade alla.
Ja, nu har vi borren där igen. Ja. Men vi får väl bara säga det till lyssnarna. Förlåt att det borrar sig i våningen ovanför.
I varje fall så jag för mig att det är så att någon Ulvius eller någon ringde mig och frågade, du kan inte du snacka in Ola som spelar på Waterloo, så kan han vara med. Så spelar vi den, så kom vi så nära inspelningen som möjligt. Ja visst. Så frågade Lasse, kan Ola vara, får Ola sitta med på? Ja visst, sa Lasse. Lasse är ju en fantastisk orkesterledare. Jo, men i alla fall då satt jag, han var med då i Lasses orkester där. Och sen så var jag nu med då och spelade på ABBA-låtarna där. Och sen, men sen när jag fick frågan då att åka med ABBA till USA där och jag tackade nej, så fick Ola också frågan som han var med på inspelningen och han tackade ja. Mm. Och då blev det så här automatiskt att vi hade ju då bildat den här gruppen Hörselmat, Björn Gisson Lind och jag. Och Stefan Brolund var med från början också. Så att då hade vi fått med en afrikansk slagverkare som heter Malando Gassama. Så han var med också och spelade med oss. Och då sa Malando, jag kan spela trummor. Och så gjorde han det. Han spelade ju häftigt trummor. Och sen så slutade Stefan Brolund och blev en kille som heter Christian Weltman. Och sen tappade jag kontakten med Ola, kan jag säga.
Ja, okay. Mm.
Så att, men vi umgicks ju mycket i början av 70-talet. Men sen gled vi ifrån varandra. Lite tråkigt på något sätt. Så jag hade ingen kontakt med honom.
Nej, men han dog väl ganska tidigt också, va?
Ja, jag kände, alltså grejen var det att han träffade ju en kvinna som heter Inger Olausson och hon kom med en annan kompis till mig som heter Björn Linder. De kom och lyssnade på Hörselmat och då säger Björn Linder, som jag känner ju inte henne då, så säger hon till Björn, ja, Björn, vad är det? Ola Brunket, han sitter där ensam, kan man prata med honom? Ja visst, jag gör det, så gick hon och pratade med Ola och sen blev de ett par och gifte sig och skaffa två barn. Mm. Och sen så, ja, sen, jag kommer inte ihåg vilket år Ola dog. Han dog, först så hörde jag då att Inger hade dött först. Och då kände jag så här, det här är inget bra för Ola. För de var otroligt tajta ihop, Inger och Ola. Och mycket riktigt, bara något halvår, ett år efteråt så dog Ola också. Ja, då blev jag totalt nerringd av alla media som ringde och frågade om, och det var ju alltså första sida i, han bodde på Mallorca tror jag eller någonting sånt där, så att det var första sida i spanska tidningar. Ja, men det var blev bara en notis i svenska tidningar. Men det visade ju också att Abbas trummis hade avlidit och det var ju väldigt tragiskt.
Mm.
Väldigt
sorgligt. Han spelade ju med både Jan Holm och Lundell tror jag också.
Jo, det har jag ingen aning om. Men han var på 60-talet och spelade med ett band som heter Science Poption.
Okay. Mm.
Det vet jag. Nej, jag har ingen aning om att han var med där. Det vet jag inte.
Nej, vi behöver inte fastna i det. Innan vi går in på succémomentet, frågor du inte fått förut, så tänkte jag bara fråga. Din musik kommer ju liksom... Jag menar, du har ju spelat med otroligt många människor. Och tyvärr är ju många av dem bortgångna idag. Mm. Men musiken lever kvar.
Mm.
Och så kommer det ju troligen bli den dagen du viker in hovarna också. Ger det dig någonting liksom?
Jag försöker undvika de tankarna om jag ska vara riktigt ärlig. Det, okay. Jag är för mycket närvarande nuet, känner jag att jag, då dyker upp de där tankarna, men jag försöker slå dem i huvudet för att känna att det är inga bra, det är inga konstruktiva tankar här, utan fortsätt gärna som du har gjort.
Mm.
Så tänker jag då.
Ja.
Det tar det över.
Men vet du vad, det är väl en superbra livsfilosofi, tänker jag.
Mm.
Jag vet inte, för det är många människor i både min närhet och utanför givetvis som tänker mycket liksom på döden. Och jag har, okej, okay, jag känner mig dödlig mer nu än jag gjorde för 20 år sedan. Men samtidigt så, precis som du säger, det ger ju ingenting.
Jag har ju spelat på väldigt många begravningar, kan jag säga då. Även på mina närstående. Björn Gisson Linds begravning och Ted Gärdestads begravning. Hela Gärdestads familj, hans pappa, hans mamma och Kenneths begravning också. Så det är klart att tankarna finns ju där. Och, men jag söker inte upp det.
Nej. Mm.
Och det var någon, jag spelade på begravning bara förra veckan. Och då sa den, jag spelade ihop med en kille då som heter Jonas. Och då sa han att han spelade ganska, han livnärde sig lite grann på begravningar. Det fanns någon som, och det kan jag förstå. Folk vill ju ha fin musik och han är otroligt skicklig och duktig. Så där. Men jag sa det, jag söker inte upp det där. Men ber någon mig om att jag ska, att då känner jag det som ett hedersuppdrag. Att det är den sista önskningen. Och det finns ett, jag har gjort det i många olika sammanhang, men det var en grej som stack ut, och det var att jag först fick ett samtal som frågade om jag spelade på begravningar, Janne. Ja, så det har hänt. Det samma där, jag söker inte upp det, men det är klart att jag kan göra om det är någon som ber mig, sa jag, speciellt. Och så sa jag också att, och det genomgår att jag gör det i så fall bara med den musiken som jag är förknippad med, alltså låta som jag har spelat eller skapat eller skrivit själv eller så. Att öva in något speciellt önskemål om något stycke som någon vill ha, då säger jag att då får du ta en annan gitarrist, för att det finns så jättemånga som är jätteduktiga. Men om det är någonting som jag var med och skapa som Brusa höger lilla å. Det är många som har lyssnat på den som tycker att det är en otroligt vacker låt som Björn Gisselin har skrivit. Då. Så då, ja, visst, kan jag komma och göra det. Mm. Men då först blev jag kontaktad och sen så blev jag kontaktad igen av en kvinna. Och det visade sig att det var hennes mamma som under sin levnad, sina sista dagar, hade hennes största önskan var att jag skulle spela på hennes begravning.
Mm.
Och då sa jag visst, och sa hon, det är en borgerlig begravning och det får inte vara någon officiant, det är bara din musik. Hon har varit och lyssnat på det. Då frågade jag, kände jag din mamma eller har jag haft någon relation med henne? Det kan, alltså, man, klart, man träffar ju många människor, det kan ha varit någon kort relation sådär. Nej, det tror jag inte, sa hon. Okej, så men det är klart jag kan göra det. Jag hade ju lovat det också, så att jag hade gått fram till henne att jag lovat att jag skulle göra det. Ute i tv, och jag kommer dit och det är bara en urnan där. Och det är ingen präst, ingen officiant, ingenting. Utan, och så kommer det bara en 30-40 personer som sitter där, så vilt främmande för mig. Men då hade de ställt upp ett porträtt på den här kvinnan. Så jag tänkte kanske att dottern inte visste att jag, om jag träffat henne, så gick fram och kikade på porträttet. Men det var en vilt främmande, men jag har aldrig... I alla fall inte, och jag känner inte igen namnet, ingenting, men jag tyckte det var otroligt att jag har, att hon har tagit intryck av det jag har gjort. Alltså, det känner mig otroligt ödmjuk och hedrad inför det, så att jag försökte ju verkligen göra det bästa jag kunde. Men då kände jag också att jag kan ju inte bara stå och spela och inte säga något, så jag kom ihåg att jag plockade bara i huvudet så där, jag sa någonting om musiken och sådär, och jag känner mig tacksam att Ulle eller vad hon hette, jag kommer inte ihåg ens vad hon hette för någonting, att hon har bett mig att spela. Jag ska göra vad jag kan för att skapa det hon, jag förstår att hon önskade som sista stund. Och sen packade jag ihop och åkte hem. Det är en otrolig stark upplevelse.
Mm.
Det har hänt några gånger till, men just den står ut.
Jag förstår det. Mm. Du, innan vi skiljs åt så vill jag ändå fråga dig just den här, för du har ju alltså gig fram till juli 2022 som det ser ut just nu.
Ja, just det.
Och ganska många också.
Ja.
Nu när restriktionerna har lättat. Mm. My Music Story, den ska du göra många gånger.
Ja, alltså det är det jag har jobbat fram nu sedan ett par år tillbaka, vilket jag tycker är kul att göra. Att bara stå och spela. Alltså, man kan väl säga att på 70-talet stod vi ju Björn Jisson Lind och jag spelade med den där gruppen Hörselmat, och vi sa inte ett ljud. Vi bara gick ut och spelade. Men
inte ens ett tack?
Väldigt lite.
Okay. Mm.
Och det var Björn som tyckte, han tyckte att man säger ingenting. Eller så där, va? Men idag så känner jag det. Att, och det var det jag lärde mig efter Jerry Williams. Jag spelade med honom. Att han pratade, och jag märkte hur publiken uppskattar det, och det ger ett mervärde till musik i och med att inte jag sjunger. Men ibland så tar jag med sångare också ibland, och som sagt var nästa gig är ju med Sandvikens symfoniorkester med tre vokalister, så det kommer ju bli vansinnigt roligt. Och det är att den ena konserten inte är den andra lik. Det är nya låtar hela tiden. Nya låtar, det är låtar som jag har varit med och spelat in, men den är inte likadan, så jag får ju ändra lite grann hela tiden. Det är det som jag tycker är kul, att kunna stå och berätta. Och jag tycker att jag har lärt mig lite grann en berättarteknik. Och jag öppnar numera alltid med samma grej. Okay. Och det är en teknik jag har lärt mig. Då märker jag, om det funkar så märker jag att den här publiken är med. Mm. Och då kan jag bry ut mig lite längre. Va? Men ibland så är det lite tyst. Och Bosse Parnevik var och lyssnade på mig förra året faktiskt. Så kom han fram till mig och sa efter, fan Janne, du är ju rolig, var har du fått det ifrån? Mm. Jag känner att humor är ett otroligt bra medel och vapen om man då ska försöka få folk att må bra. Va? Och det försöker jag ju också genom musiken, men att humor är, jag älskar ju humor också, och speciellt Lasse Åberg står, jag lånat några av hans stories också som jag använder sådär, men den första repliken jag börjar med, det är alltid, och det, alltså, det är självupplevda grejer. Det är ingenting som jag hittar på. Och jag hade spelat ner med Björn Jisson Lind på Hotel Gotia på ett så kallat företagsgig, och där man serverar mat och framförallt dryck. Och efter giget så kommer en lätt överförfriskad man fram till mig, så säger jag så här, åh Janne Schaffer, vad du spelar bra. Jaså, tycker du det? Säger jag. Vad roligt att höra. Ja, du spelar lika bra nu som du gjorde då när du var som bäst. Och funkar det? Då förstår jag. Okej, det här, nu är de med. Då kan jag ösa på lite grann. Men om det blir lite bara stillsamt. Vad menar med det? Så jag är förvånad. Liksom, sådär. Jag försöker få distans till mig själv. Att det här, nu ska vi ha trevligt. Vi ska ha kul. Och det här är inte så himla märkvärdigt, utan nu ska vi skapa, och det är också en grej som jag tycker är viktigt, det här gör vi ihop. Mm. Det är därför man har saknat publiken. Vi skapar en konsert ihop, det är inte bara att jag står där och spelar och berättar, utan publiken ger ju energi och reaktioner tillbaks, va? Och det lyfter ju mig också, musiken, så det ska sticka iväg hur långt som helst, jag hoppas säga det.
Ja, nu var det bara dags igen.
Just det.
Men det är det jag säger. Du är handelsresande i gitarr och självdistans.
Ja, det kan man säga.
Hör du, nu är det dags för frågor du inte fått förut. Mm-hmm. Succémomentet. Vad är det i alla dina högar hemma?
Vad det är? Mm. Minnen.
Okej. Okay. Är det gamla noter och
böcker, tidningsklipp? Ja.
Vem tycker du att landslagstränaren Janne Andersson borde äta lunch med? Det är svåraste frågan du har fått.
Ja, jag vet, för att det är en svår fråga, för att jag vet att han, det jag har nämligen hört att han inte är så intresserad av musik.
Okej. Okay.
Har han sagt vid ett tillfälle. Jag skulle tycka det var kul, intressant, för jag tror det finns. Att sätta ihop ett landslag i fotboll till exempel, det är som att sätta ihop ett band, att göra ett band, att man skapar det, alltså, och jag tror att han tänker att man kan plocka de bästa, skickligaste musikerna på varje instrument, det blir ingen bra musik. Mm. Jag tror att det är likadant om man ska plocka ihop ett bra fotbollslag, att ta de bästa då som är stora stjärna, alltså det funkar, jag tror inte, det gäller att hitta, alltså det finns ju musiker i också, som man kan ta med den pianisten, så vet man att han kommer styra hela orkestern, och han kommer skapa rädsla för den. Basisten vågar knappt ta en ton om han ska sitta med. Du vet, det finns interaktioner och sånt där, så det är ganska intressant. Mm. Det är därför jag paralleller med musik och och idrott. Det finns många sådana paralleller.
Det kan bli en lunch mellan Janne och Janne helt enkelt.
Kanske.
Vad har du i fickan, Jan Erik?
Jag har en kam, pennor och nycklar.
Ja, okej. Okay. Ja. Är det någon som någonsin kallar dig för Jan Erik?
Nej.
Nej. Inte ens på vårdcentralen?
Nej.
Jan Erik?
Nej.
Nej. Utan,
nej. Janne, ja. Det är bara Janne. Men det är bara min mamma sa alltid Jan då. Min pappa också. Mm.
Okej, okay, så du är Jan, inte Jan Erik?
Nej.
Nej. Det var bra att vi redde ut det. Men du, med det så säger jag tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Ja, vad kul. Tack så hemskt mycket. Vad kul det var. Det var jätteroligt.
Eller hur? Ja. Det var supermys. Det här får vi göra om.
Ja, absolut.
Janne Schaffer. Och om man inte får kalla honom för gitarrhjälte så åtminstone vill jag säga superlegendar. Och norska dokumentären som avhandlades är gjord av Jarle Eskedal och den heter Jag mötte Janne Schaffer. Sevärd? Frågetecken. Ja, utropstecken. Sväng utlovas även där. Och apropå att läsa som jag gjorde med Janne Schaffers bok, ja, då kommer jag liksom osökt att tänka på en annan bok. Just det, jag har ju skrivit den som släpps om exakt en vecka. Den heter Törst och vill du beställa den i förväg så ligger en länk i avsnittsbeskrivningen och det skulle göra mig glad, minst sagt. Då återstår bara att nämna Acast, Carl Birgersson, Kristoffer Triumph och Saga Markula, ja det var ju bokstavsordning, som är de som allra mest jobbar med att få ut värvet i dina öron. Och så skulle jag vilja avsluta med en snutt av Janne Schaffers otroliga komposition Norrland. Vi hörs snart, kram! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!